så. Och hur lever jag ledd för att Jesus ska bli känd och trodd och ärad och upphöjd genom andra halvleken i mitt liv? Du och jag kan inte pensionera oss. Så. Och nu ska jag ta några korta saker utifrån det som verkligen har förändrat mig. Och ni vet ju om, alltså, ni lever ju mitt ihop alltihop det här också med den flyktingström som har varit i världen och fortfarande är i världen. Så, vi får inte glömma att den fortfarande är stor och gigantisk. Den har aldrig varit så stor sedan andra världskriget. Så. Men det här är inget nytt för oss. Men jag ska visa en bild som jag plockade. Och nu är vi inne på de här bitarna som innan jag går in på själva texten. Ska vi se om vi får upp den. Nej, vi är fortfarande i Mosul. Den. Det här låter som någon politisk agitation, men det är det inte. Det är absolut, har inget politiskt att göra i mitt sätt att säga och se det. Men det här är de från 2013 när den där måste ha blivit jättekonstig. Nej, det har den inte alls. 2013 så kom det inte fullt 60 000 flyktingar och asylsökande till Sverige. 14 så var vi uppe i 80 000 och 15 så var vi uppe i 170 000 asylsökande på kort tid i det här landet. Så infördes de yttre gränskontrollerna och de inre gränskontrollerna i Europa. Och så hände det 2016 att vi kommer att landa någonstans på runt 20 000, lite drygt, asylsökande i det här landet. Så ska vi ta nästa bild. Det är den jag tycker är talande. Det här är ett flyktingläger i Jordanien. Zaatari Camp. Med 130 000 flyktingar ifrån Mellanöstern. Och Europa trodde man hade klarat flyktingpolitiken på ett fantastiskt bra sätt. Vi stängde dörrarna för det folk som behöver hjälp. Och jag säger inte att Sverige ska ta emot allting, men Europa stängde. Lika stort som Örebro är det flyktinglägret. Och jag måste, för 10 år sedan så fick jag en lapp i min hand av min mamma. Där det stod att det var en profetia över Skandinavien. Och jag läste den där så. Och det fanns en sak som etsade sig fast i mig under den, när jag hade läst den. Och jag tänkte att den här måste jag spara. Jag tog den och stoppade in den på en plats där jag visste att jag hade den. Och sen tror jag det var för 2 år sedan så tog jag fram den här. För det var någonting som tog tag i mig. Över i den texten. Vad var det stod där egentligen? Och det här var en gammal dam, 68, i Norge som frambar ett budskap. Att Skandinavien ska aldrig ha sett så mycket flyktingar strömma in i Europa och mot Sverige och Norge och de europeiska länderna. Det skulle, och det såg också att det skulle aldrig bli så många som vid andra världskriget. Det skulle bli lika många och fler skulle vara på flykt inom länderna också. Det här var en gammal dam som sa det här. Och tänkte, det är precis det. Det är precis det som vi upplever idag. Det är det vi upplever idag. Sen står det en vidare sak i den profetian, men jag ska inte ta den nu. Men det ser vi sker idag framför våra ögon. När vi kom till Långviksmon, så någon vecka efteråt där, eller någon vecka innan, så hade det kommit 25 grabbar, ensamkommande män, ifrån Syrien och ifrån Eritrea. Och de var helt chockade och tänkte, var har vi hamnat? För de åkte buss ifrån Malmö, södra Sverige, från Stockholm, och så åkte. Och mer mörkt blev det och mer skog blev det. Inte ett gatljus såg man. Och man såg bara massa ödehus på vägen upp och tänkte, det här är inte klokt. Och de mådde fruktansvärt dåligt, många utav dem. Men församlingen där hade, innan vi kom upp, börjat bjuda in till soppluncher, och man tog väl om hand om dem. Och sen så säger de så här: det här är det bästa som vi tror har kunnat hänt oss. För här finns det människor som älskar oss. Och vi hade jätteroligt tillsammans. Vi spelade volleyboll en gång i veckan. Vi hade svenska utbildning två gånger i veckan. Vi bakade lussekatter. Vi firade jul tillsammans. Vi hade nyårsfest tillsammans. Och vi åkte längdskidåkning och vi åkte slalom. Och vi var ute på skridskor. Det var en fantastisk syn. Men det gick. Vi var på Modos hemmamatcher ett antal gånger. Och de var absolut den bästa hejarklack som Modo någonsin har haft. För alla svenskar tittade så bak och undrade: oj! Heja Modo, skrek de. Så det bara dåna om det. Och det var jätteroligt. Vi hade skoterutflykter och vi hade gemenskapsaktiviteter. Men mitt i det här så började någonting processa i mig som inte ville sluta. Och det är mycket utifrån det att det här landet, vi har varit på konferenser överallt och vi har gjort i våra kyrkor, men vi har bett så otroligt mycket för den muslimska världen ska få veta vem Jesus är. Och när jag öppnade dörren bara till våran villa där vi stod, så stod de där ibland. Eller rätt ofta. Och de hade alla möjliga olika ärenden och så. En del undrar om jag hade någon kvinna jag kunde gifta bort med dem och de skulle betala bra. Det var jättemycket saker som hände. Jag tänkte, oj, men de fanns där. Och bönesvaret stod ju precis mitt framför mina ögon och församlingens ögon. Och jag tänkte, vad gör vi nu? För det här var inte riktigt på det sättet som jag tror att den svenska kyrkligheten hade räknat med att bönesvaret skulle komma på. Att vi fick dem här. Att vi fick de här människorna precis här. Så nu var det ju bara att sätta igång och jobba. Och jag kan vara ärlig och säga så, det ska man ju vara. Att jag har aldrig haft den här jättepassionen för mission. Förrän för 3 år sedan, då small det bara till. Och då tänker jag inte bara mission när vi kliver utanför landets gräns, utan där du och jag bor idag. För nu har vi världens möjlighet att nå ut med evangeliet. Så vi började, några familjer, att bjuda hem några stycken av som vi kände att det här connectar vi bra med. Och jag och Kristina hade en familj från Iran. Han var fysikprofessor av en jättehög dignitet. Och den familjen började vi umgås tillsammans med en annan familj. Och efter 5 månader så kom hela familjen till tro. Och då sen, ja, vad gör jag nu? Vad gör jag nu? Nu ska jag lärjungaträna dem här. De var inte speciellt bra på engelska och jag kunde inte farsi. Och de kunde absolut ingen svenska. Så det blev att be Gud, nu måste du lösa det här. Nu har de kommit till tro, nu ska det här lösas. Och efter ett tag så fick jag ett telefonsamtal ifrån, efter en vecka var det, så fick jag ett telefonsamtal ifrån Malmö av en man som heter Habib. Vad konstigt att du ringer, sa jag. Och vem är du? Ja, jag är från Iran, sa han. Men har bott i Sverige jättemånga år. Jaha, men du, jag har en familj här som har kommit till tro. Och nu ska de få bibelundervisning, de ska gå en alfakurs. Och hur ska jag göra? Kan du hjälpa mig på något sätt? Har du något material? Men du sa, vi skypar, jag gör en alfakurs över Skype. Och så blev det. Och tänkte, och det var skönt. Och de fick en man som kunde deras kultur, han kunde deras språk. Och de fick gå den här alfakursen över Skype. Och så det har varit fantastiskt att se hur Gud har lett och gjort de här sakerna som jag såg att det här klarar inte jag själv. Det löste Gud. Nio eller tio kom till tro under den här perioden. De tre sista kom till tro 3 veckor innan vi flyttade ner hit. Men jag kommer ihåg en speciell man som kom bland de 25 första. Han sa, han hade precis innan han flydde Syrien gjort en stor ryggoperation och hade en grymt ont i ryggen. Och Nicke, som är en av medlemmarna, han sa, men jag kommer hem och tittar på din säng. Utifall att det är något fel så får vi skaffa en tjockare madrass och så. Han kommer hem och det slutar med att han sa, kan jag få be för dig? Ja, det får du göra. Det går bra. Får jag lägga handen på din rygg och be över där du har smärtan? Ja, det gick också bra. Efter ett tag så när Nicke hade bett så säger han så här, vad är det som händer? Vad gör du? Ja, jag ber. Ja, men det bara bränner i hela ryggen. Vad är det som händer? Sa han. Vad håller du på med? Ja, det är Jesus. Det är Jesus som håller på att ta bort smärtan i din rygg. Och den här mannen träffade jag dagen efter. Och så sa han, jag har berättat för alla här om vad som hände igår kväll. Jag har berättat för alla mina kompisar vad Jesus gjorde i min rygg. Sen försvann den här killen och vi tappade kontakten med honom. Men han var fantastiskt glad över det Jesus hade förgjort. Så vilket vittnesbörd. När han i sin tur kommer att gå vidare och träffa. Och vi vet ju inte vad resultatet av allt detta blir. Det vet vi först en dag om vi är hemma. I himlen. Bra. Och det andra som har fått sätta djupa spår i mig utifrån det här, det är lärjungaskapet. För, och det kanske låter förmätet att säga så, men ibland så har det varit svårt att sova på nätterna. För jag tänker, Gud, hur vill du hjälp mig att leva på det sätt som jag ska göra för att ditt rike ska bli synligt genom mitt liv. På alla fronter. Och för det här är ju en uppmaning som Jesus gav oss att göra. Han gav oss den här uppgiften. Och den kvarstår och den kommer aldrig att förändras. Han gav den till församlingen och har inte tagit tillbaka den. Och det här kan verka kanske som en liten tankevurpa. Men det finns mycket sanning i de här raderna. att när vi gör lärjungar så kommer vi alltid att ha en kyrka. När vi gör lärjungar kommer vi alltid att ha en kyrka. Men när vi bara bygger en kyrka så kommer vi sällan att göra lärjungar. Och den är sann. Det är för att det är det Jesus har sagt att vi ska göra. Vi ska göra lärjungar. Vi ska göra lärjungar döpande dem och lära dem att hålla allt vad han har befallt. Göra Guds rikes gärningar. Och där är det för min del jätteotroligt viktigt, för att hur lär jag mig att gå med Jesus, att ledas av honom i ett lärjungaskap som gör att jag får leda nya lärjungar in i tjänst. In i ett lärjungaskap. På tisdag så kommer det att flytta ner en familj hit ner. Ifrån Långviksmon som jag och Kristina har lärt känna. Och de är 6 stycken, har fått en lägenhet i Trollhättan. Och vi har sagt att vi vill stå side by side med dem. Under en lång tid framöver. För att leda dem vidare. De är inte kristna än. Men det är vår bön. Att de ska bli det. Den tredje saken, kort nu då. Är att lovsången och tillbedjan har för mig fått en helt annan dimension. En otroligt... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Men en dimension som gör att... Wow Gud, du är värd. Du är värd precis allting. Vi hade en man som hette Samir Olka. Samir, han tyckte jag gjorde allting väldigt långsamt jämt. Han tyckte alla svenskar gjorde allting långsamt jämt. Han sa alltid jalla jalla. Det var det enda han sa till mig. Han och hans fru Olka, de kom ifrån en ortodox bakgrund i Syrien. Och de kom alltid på gudstjänst nästan. På förmiddagen. Och en söndag under lovsången så ställer de här två sig upp. Jag tror nästan det var de enda som stod upp. Och bredvid dem så satt en kvinna i församlingen. Och de bara ställer sig upp och gråter. Tårarna bara forsar ner för Olka och Samirs ansikte. Och Ulla som sitter bredvid och säger så här. Är det någonting som är jobbigt? Ska vi gå ut och be? Nej, säger Olka som kunde lite engelska. Vi kommer ifrån ett sammanhang där vi aldrig sjunger och så. Men här är ju Gud. Här är Gud. Och så fortsätter de att gråta sig nästan genom hela gudstjänsten. Och vad jag predikar om, det tror jag inte hade någon betydelse. Men Guds närvaro i lovsången och tillbedjan manifesterades så starkt i dem, fast de kommer från en helt annan bakgrund. Likadant Rawad och Sukka, ett par som sa att som kom in när de kom på en gudstjänst, och sa de så här att efteråt att det här är vi inte vana vid, men här är ju Gud. Och jag vet att Rawad han grät också sig igenom en gudstjänst. Okej. Ska vi öppna våra biblar? Lukas 5, 1-11. Ska vi läsa. En gång när Jesus stod vid sjön Genesaret och folket trängdes in på honom för att höra Guds ord, fick man se två båtar ligga vid stranden. De som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. Jesus steg då i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom lägga ut lite från land. Sedan satte han sig ner och undervisade folket från staden. När han hade slutat tala sade han till Simon: far ut på djupt vatten och lägg ut era nät till fångst. Och Simon svarade: mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något, men på din befallning vill jag lägga ut näten. De gjorde så och fångade en så stor mängd fisk att näten höll på att gå sönder. Då vinkade de åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna så att de var nära att sjunka. När Simon Petrus såg det föll han ner för Jesus och sade: gå bort ifrån mig, Herre, jag är en syndig människa. Ty han och alla som var med honom hade slagits med häpnad över den fångst de hade fått. Också Jakob och Johannes, Zebedeus söner, som fiskade i lag med Simon. Men Jesus sade till Simon: frukta inte. Här efter ska du fånga människor. Och de drog upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom. Det här tycker jag är en fantastisk berättelse. För att när man läser den här texten så gör Petrus ett otroligt viktigt val. Ett helt avgörande val inför hans liv framöver, hans framtid. Han gör ett otroligt viktigt val. Och här heter Petrus fortfarande Simon. Petrus får han ju senare som namn. Och när vi följer Simon genom evangelierna så ser vi att han tar steg för steg med sin mästare. Och när vi läser den här texten så får faktiskt Jesus, eller han får tillåtelse att kliva i Jesu båt, nej, i Simons båt. Det som var faktiskt Simons liv. Och jag kan tänka mig att Simon var otroligt trött och han hett temperament hade han också. Han var säkert arg och han var grymt frustrerad över att den här nattens arbete hade inte gett någonting i fångst och fisk överhuvudtaget. Och nu håller han på att tvätta näten. Så jag tror inte att Petrus känner sig rent fysiskt och mentalt taggad på att gå ut med båten igen och lägga sig ute på Genesarets sjö. Men han låter Jesus kliva in i båten och lägger ut lite ifrån land så att Jesus får undervisa folkskarorna och folkmassorna där. Men när han hade slutat undervisa folket så vänder han sig till Petrus och så börjar han att undervisa Petrus. Och vilken plats Jesus väljer för att undervisa Petrus. Han väljer den plats som Petrus själv tror att han har full koll på. Han tar den platsen där Petrus troligen har växt upp. Bland båtar och fisknät och alltihopa. Den platsen väljer Jesus för sin undervisning med Petrus. Och så när han är klar med folket så säger han: Petrus, nu lägger vi ut. Nu går vi ut på djupt vatten. Och det är när de kommer dit ut som de släpper i näten och får all den här fisken. De får den här stora fångsten. Och här är det viktigt för oss att se att Jesus leder Petrus ut till det här och Petrus följer med. Därför är det så viktigt att du och jag blir ledda och går med Jesus i de här lägena. Och den här stunden förvandlar Simon för alltid. Och det gör att senare i kapitlet så släpper han allting. Och för mig så har det här blivit viktigt under de här tre åren att förstå skillnaden på att vara ledd av Jesus och att lära sig om Jesus. Det är en otrolig skillnad. Det är jättebra. Vi ska lära oss jättemycket om Jesus. Så mycket vi bara kan. Men bara för att du och jag lär oss saker om Jesus betyder inte att du och jag är ledd av honom. Håller ni med? Och den senare delen är ju så otroligt viktig, men jag ska säga inte, den är helt avgörande för din och min lärjungaskapsvandring. Och Jesus börjar inte med stora ledare, utan han börjar med de som är villiga att följa, att gå med. Och jag kan se stunder i mitt liv där jag mer kanske har varit ett fan av Jesus än att jag har varit en lärjunge. Jag såg, men det måste jag berätta, i morse så tittade jag på var det Aftonbladets hemsida. Det stod stor jätterubrik att 10 000 Jesus-fan i Stockholm lovsjunger. Och då tänkte jag, nej, det är inte fan, det är efterföljare som längtar efter att följa efter honom. För att vara fan, det behöver inte betyda att jag rör på mig ett dugg. Det behöver inte betyda att jag rör mig ett dugg. Men när jag är efterföljare så måste jag följa honom. Och risken för att allt, risken finns alltid att jag applåderar Jesu ord. Men att applicera det in i mitt liv, det är betydligt svårare. Jag tror inte alltid att vi menar det här, men det har blivit så i västvärlden på något sätt. Som har gjort det tungt för kyrkan att hämta tillbaka efterföljelsen på det sättet som jag ser den alltså martyrkyrkan gör. Som växer så det knakar åt alla håll. Och det är därför jag är glad att se de här vännerna. För de vet vad det kostar att vara kristen. Därför jag tror att den västerländska kyrkan har satt Jesus i boxen och litar på att vi blir ledda hem till himlen, men det är väldigt svårt att bli ledd här på jorden. Och när jag tar in i mitt liv att han har förlåtit min synd och skuld, då kommer in i mitt hjärta och då blir det svårt att göra någonting annat än att följa honom. Tänk att även Jesus var ledd av den helige ande. I Lukas 4 står det att Jesus ledd av anden gick ut i öknen. Och jag tycker det är intressant. I 4:1 så står det att uppfylld av den helige ande återvände Jesus från Jordan och fördes av anden omkring i öknen. Han kommer att frestas och prövas av Satan. Han kommer att gå segrande ur den striden. Och sen i vers 14 så står det något fantastiskt. Att i andens kraft vände han tillbaka till Galileen. Ser ni skillnaden? Du och jag kan vara uppfyllda av anden, men inte använda den kraften på det sätt som han har faktiskt gett dig och mig. Han är fylld av Herrens ande när han går in i öknen, och han har andens kraft när han kommer ut. Och så börjar han tjänsten. Bit för bit, djupare och djupare. Och Jesus sa vid ett tillfälle: jag gör bara det jag ser Fadern göra, och jag säger bara det jag hör Fadern säga. Så Jesus är ju det bästa exemplet vi kan ha på ett liv ledd av Gud Fader själv. Ett otroligt föredöme. Och det är honom vi följer. Det är honom du och jag följer. Vilket praktexempel. Om vi går tillbaka till sammanhanget i Lukas 5, så har Simon ingen aning om vad det är som finns på andra sidan av det som heter lydnad. Han vet inte om vad som kommer att hända när de ger sig ut på det här djupare vattnet. Han lydde. Han visste, Simon visste att man ska inte ut och fiska på den här tiden på dagen. Det är inte rätt tid. Och han är trött och en aning grinig över att inte ha fått någonting under natten, som vi sa förut. Men han gör det Jesus ber honom att göra. Och det förvandlade honom för alltid. Och när vi tittar på Petrus så ser vi att han hade en ganska brokig vandring med Jesus under de här 3 åren. Ofta så stannar vi kanske vid hans temperament, hans förnekelse på borggården när han börjar i Getsemane. Ibland kanske vi stannar vid Petrus i de bilderna, eller i de texterna. Men jag tänker också på Petrus som den stora apostel han blev. Och jag tänker på Petrus, på andens utgjutelse på pingstdagen, då Petrus stiger fram och håller sin pingstpredikan. Och säger: ni judiska män och Jerusalems invånare, det ska ni veta. Och så håller han en fantastisk predikan till trons försvar. Går i andens kraft och gör det. Men jag tänker också på Petrus som blev korsfäst upp och ner för sin tros skull. Och jag tänker också på Petrus som på klippan som Kristus bygger sin kyrka på. Men vad började med? Jo, det började med att han rodde ut på djupare vatten. Den lydnadshandlingen. Och i början av berättelsen så säger Simon: rabbi, vi har ju hållit på hela natten. Ser du inte att vi har noll i näten? Vi har inte ens en fena i våra fiskegarn. Men i slutet av berättelsen så kallar inte Simon honom bara för lärare. Vad kallar han honom för? Herre och mästare. Någon jag följer efter. Det hade blivit någonting annat med Petrus. Han hade fått en insikt och en uppenbarelse av vem han var, som han inte hade från början. Och de här två delarna är oskiljaktiga, tror jag. Om jag vill leva ett liv ledd av honom. Att han är faktiskt både min herre och han är min mästare. De båda delarna behöver jag ha med i mitt liv. I min lärjungaskapsvandring. Jag vet när jag var, det är ju länge sedan nu, när jag var 10, 15, 16, 17, ja 15 år. Så fick jag i min där jag levde och i de sammanhangen så fick jag fick lära mig jättemycket om Jesus. Jag fick lära mig otroligt mycket om vem Jesus var. Alla bibelberättelser, det är jag otroligt tacksam för. Men väldigt lite om hur jag blev ledd vidare i det livet. Nu ska vi gå in för landning. I Filipperbrevet 2 så står det att Gud som verkar i er för att i både vilja och gärning fullborda hans syften. Och jag är övertygad om att det startar med att du och jag blir ledd i de små sakerna. I hans vilja. För hans syftes skull. Att vara ledd på de små platserna i livet. Så. Och när du och jag får tag på det. När vi får tag på det här att vara ledd. Så kommer vi att, då kommer vi att hungra efter att få ta nästa steg. För vi såg att det bar där. Så kommer det att bära där. För det handlar om att gå djupare och djupare med honom. I Hesekiel 47 så finns det en text där ängeln för runt Hesekiel och visar en ström som flödar utifrån templet. Jag tänker vi ska läsa vers 3-5 där som avslutning. Sedan gick mannen, nej vi tar för vers 2 tror jag tar vi. Sedan förde han mig ut genom norra porten och ledde mig fram på en yttre väg till den yttre porten, den som vette åt öster. Där fick jag se vatten välla fram från den södra sidan. Sedan gick mannen med mätsnör i handen ett stycke mot öster och mätte upp 1000 alnar och lät mig gå genom vattnet och det räckte mig till vristerna. Sedan mätte han upp ytterligare 1000 alnar och lät mig där gå genom vattnet och det räckte mig till knäna. Ännu en gång mätte han upp 1000 alnar och lät mig gå genom vattnet och då räckte det mig till höfterna. Ytterligare en gång mätte han upp 1000 alnar och nu var en ström som jag inte kunde vada över. Vattnet gick så högt att man måste simma. Det var en ström som man inte kunde komma över. Ser ni vad som händer ifrån början? Det går till vristerna. I det när han börjar gå. Sen så går det till knäna. Sen går det till höfterna. Och sen är det som om att i själva floden så händer någonting. Den nästan reser sig. Och han behöver simma. Så du, enligt det här så har du och jag en roll. Vi har en roll. I det här att gå längre och djupare med honom. Det är din och min roll. Och vet du vad han älskar att göra med ett hungrigt hjärta som vill mer? Jo, han vill komma till mötes. Han kommer att springa dig till mötes. Och mig också. Det handlar om att ta emot. Det handlar om att umgås med honom. För vi har en relationell Gud. Vi har en Gud som är relationell. Vi har en far. Vi har en far. Och eftersom han har skapat oss till sin avbild så är det här nedlagt i oss också. Och jag kommer aldrig att glömma när Samar sa till mig, en utav av de syriska flickorna satt hemma åt hos dem en gång. Och så säger hon så här: du Kenneth, den man älskar äter man länge och mycket tillsammans med. Relationen var så otroligt viktig för dem. Och jag tänker så här, att vi tittar på matlagningsprogram på tv och så är vi tomma inuti. I västvärlden, i Sverige. I psalmerna står det att den som bygger huset bygger förgäves om inte Herren bygger. Och när han bygger är han byggmästaren. Och han vill leda både hela bygget och ditt och mitt, din och min lärjungaskapsvandring. Och det här är en förmån. Och det är för en sak skull. Det är för den här världens skull. För den här världens skull. Amen.